Herman Lindqvist läser sin egen bok Våra kolonier. De vi hade och de som aldrig blev av.
Kapitel 1. Drömmen om ett svenskt imperium. Guldet på Jamaica. Nya Sverigekompaniet grundas. Ingen vet exakt när makthavarna i Sverige började drömma om kolonier på andra sidan havet. Men under första delen av 1600-talet gjordes flera mer eller mindre lyckade försök att förverkliga sådana drömmar. Detta skedde utan pukor och trumpeter, ja i några fall i största hemlighet, för Sverige var sent ute på banan. Konkurrenterna var hårda och skoningslösa. Däremot var det inget fel på självförtroendet hos de ledande i Europas nyaste militära stormakt. Sverige med den östra riksdelen hade bara drygt 1 miljon invånare, men hade på 1560-talet lagt under sig Estland. 100 år senare hade Sverige dessutom undan för undan erövrat Ingermanland och Livland, en rad polska och tyska hamnstäder samt Jämtland, Härjedalen, Gotland, Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Ösel och större delen av Pommern, Vismar, Bremen, Färden samt ytterligare 2 län i Tyskland. Dessutom hade Sverige under kortare tid Bornholm i Östersjön och Trondheims stift i Norge. Det är omöjligt att förstå den svenska statsledningens imperiedrömmar utan att känna till hur snabbt Sverige hade växt till stormakt. Det var då besittningarna kring Östersjön var säkrade och Sverige fått fotfäste i norra Tyskland, som kungen och hans män med svällande nya militära muskler började leka med tanken på att gå vidare ut i världen. Varför skulle inte Sverige ta för sig som andra länder gjorde? Kolonidrömmarna tog första gången konkret form hösten 1624 i nybyggarstaden Göteborg. Dit hade den 29-årige kungen Gustav den andra Adolf kommit med sin rådsherre, Sveriges genom tiderna mest lysande ämbetsman Axel Oxenstierna. De var fyllda av självförtroende och hade storstilade drömmar för Sverige. Sverige hade vid den tidpunkten lyckats stänga ute Ryssland från Östersjön. Ingermanland och Estland var i svenska händer. Riga var erövrat. Nu ville kungen och rådsherrarna ha mer och planerade för nästa steg i Europa. Därför var det synnerligen viktigt att det nya Göteborg snabbt blev färdigt. Det gamla, grundat av Karl IX, hade bränts ner av danskarna. I 3 år hade nederländska experter hållit på att skapa en modern hamn- och handelsstad nära Göta älvs mynning. Vid den tiden behärskade Danmark fortfarande de sydsvenska landskapen och därmed Öresund, varför Göteborg skulle bli Sveriges viktigaste import- och exporthamn. Att sakkunskapen kom från Nederländerna var ingen slump. Under större delen av 1600-talet var Nederländerna mönsterland för svensk handel och sjöfart. Bildade och inflytelserika människor, inklusive drottning Kristina, talade nederländska. Till Nederländerna reste unga män för utbildning. Därifrån följde de med sig nederländska ord som till exempel aktie, knäckebröd, skål och matjesill, knop, reling, stiltje, koj, matros, durk och många andra ord som har med sjöfart att göra. Nederländska smeder, företagare och kapitalister lockades till Sverige. Bland dem de 4 bröderna de Besch och deras far samt Louis de Gier för att dra igång den svenska järn- och vapenindustrin. Louis de Gier, som kallats den svenska industrins fader, spelar en avgörande roll i skapandet av de första svenska kolonierna. En av de många driftiga personer som fanns i Göteborg denna höst var köpmannen Willem Usselings. En man som rest vida i världen och som specialiserar sig på handel och sjöfart västerut. Han hade försökt grunda ett nederländskt handelsbolag för affärer i Amerika och Västindien, men stött på problem i hemlandet. Han förlorade alla sina pengar, men vägrade ge upp. Därför kom han till Sverige för att pröva lyckan här. I Göteborg hade han turen att få en sex...